gjorde du en sån bla bla bla.
Nej, jag gjorde så där att jag har någonting på tungan.
Jag tror också att det var en bla bla bla.
Nej, jag vill göra ett instick snart, men inte exakt nu, utan snart. Jag gjorde ingen bla bla bla. Det var väl själva fan också.
Jag glömde det. Nu är det 2024. Eurovision Song Contest kommer till Malmö. Alla kommer lära sig att prompta AI.
Där har man något att ta tag i.
Det kommer vara val i USA i höst. Räntorna kommer vända.
Mm.
Kanske. Inflationen kommer vända. Kanske. Men i den här podden så spanar vi framåt från vårt snäva grodperspektiv nere vid marken. vi tänkte helt enkelt dra några spaningar. Nu sa jag det förbjudna ordet spaningar. utifrån vad vi tänker på. Vad vi tror kommer forma 2024, kanske. Jag heter Ida Ölmedal.
Jag heter Maria Garsanke.
Jag heter Filip Gifte Svensson.
Då börjar vi.
Årets Johan Glans.
Jättefint.
Årets Johan Glans är Jonathan Unge.
Mm-hmm. En favorit i podden.
Ja, det får man
återkommande
säga.
Namn.
Mm. Mm. Johan Glans hade en turné 2023. Den sålde biljetter som smör.
Mm.
Och nu ger sig Jonathan Unge ut på sin första första soloturné.
Mm.
Och han kommer liksom bara i vår så gör han 32 framträdanden.
Oj.
Varav nästan alla redan är slutsålda.
I hela landet?
Ja, nästan.
Kommer han till Skåne?
Ja, han kommer till både Malmö och Lund.
Skönt.
I april gör han 4 shower på 2 dagar på Cirkus i Stockholm. Och sen fortsätter han med nästan lika många stopp i höst.
Hjälp.
Så att det är ju ofantligt många som vill se honom i år.
Är de inte lite lika också, Jonathan Unge och Johan Glans, i sin lägga sig på marken humor? Alltså det är lite det här...
Jag är
så ful och jag är så
dum. Johan,
är de inte lite så?
Ja, eller det finns, de har väl vissa likheter, men det finns ju en stor skillnad också i att Johan Glans är ganska opersonlig.
Mm.
Alltså det är ju mer observationshumor liksom.
Mm. Och han använder också strykan lite mer.
Va? Vad har du tänkt på nu?
Nej, men bara han ser lite sådär proper ut.
Ja, just det. Ja, men han ser väl ut som en lärare typ.
Och är Johan lite Glans. Så i sättet också.
Ja. Jag tänker att båda två är väldigt ofarliga. Det är därför de är så breda.
Men Jonathan Unge har ju ändå... Han kan ju ändå röra upp lite mer liksom skämt om pedofiler. Och liksom, men visst, han är ju ändå tillräckligt bred, uppenbarligen. Mm. Liksom för att, han är ju ändå fostrad i Malmö som komiker. Mm. Som är lite mer indie och liksom lite mer underground. Mm. Men han har ju någonting som appellerar brett. En sak som han ofta gör är ju att skämta om sina egna tillkortakommanden och så. Och han blandar det med sina privilegier som uppvuxen liksom på Djurgården med 2 kända föräldrar.
Mm. Nepo baby.
Han är verkligen en nepo baby. Jag tänker att han det här blir också 2024 blir också året då hans image som allmän slarvpelle måste rämna till
slut. Ja, det är otroligt präktigt att turnera så mycket.
Han liksom gör man över 60 stopp. Samtidigt som man är med i lekprogram på tv, har liksom 50-11 poddar och är krönikör i Aftonbladet.
Mm.
Då jobbar man. Han är ju liksom the hardest working man in showbiz. Liksom. Han brukar ju som sagt skämta om liksom, alla sina fel och brister.
Jag har faktiskt bara, lyssna nu, jag har bara 2 problem i mitt liv. 2 problem! Det är så himla få problem. Det är knappt ens värt att nämna. 2 problem har jag. Problem 1, En katastrofalt skött personlig ekonomi. Och två, fetma. That's it!
Men båda de problemen kommer ju nu att reda upp sig.
Exakt vad jag tänkte. Står man på scen, han rör ju sig ganska mycket på scen också. Mm. 60, det är ju mer än en gång i veckan i år. Han kommer köra ett riktigt hårt, svettigt pass. Mm. Och jag menar, med alla de tusentals sålda biljetterna så jag tror inte liksom han har tid att förstöra sin ekonomi mer. Så att det känns som att det kommer bli ett bra år för honom.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Årets julklapp är... kommer bli Pomodoro-klockan. Från veckaklocka till äggklocka är min spaning. Mm. 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 Är ni med på vad en Pomodoro-klocka är?
Det är liten, förklara gärna.
Det är bara en äggklocka som ser ut som en tomat.
Pomodoro betyder tomat på italienska. Och den har namnet efter den äggklocka i formen av en tomat. Som universitetsstudenten Francesco Cirollo använder när han på 80-talet skulle fokusera. Sätt en timer på 25 minuter och börja arbeta. Och sen är det dags för paus.
Min spaning är väl att vi kommer att vilja jobba mindre och mer fokuserat. Det här är ju ett tema som jag gärna återkommer till i podden. Så det är inte helt okänt för lyssnarna, men... Jag baserar detta på flera saker, bland annat då att Socialdemokraterna tycks vända kring det här med arbetstidsförkortning och nu vill i sitt Annika Strandhäll gjorde ett utspel för jul om att de tittar på 6 timmars arbetsdag eller någon typ av arbetstidsförkortning. Mm. Och det är ju ganska, alltså det är nästan konstigt att de inte gjort det tidigare. För att under lång tid har ju, även om de senaste åren har vi haft lite sämre ekonomi, men annars har ju produktiviteten ökat i samhället i stort under lång, lång tid. Och i Sverige har vi historiskt tagit ut det i att korta arbetstiden. Mm. Men det har varit en sån, liksom ett tabu inom politiken att prata om att korta arbetstiden. Och då istället har man sett att företag på egen hand har liksom börjat laborera med att erbjuda flexiblare, men också möjligheten att gå ner i tid eller kortare, att man jobbar kortare pass. Man har också sett en trend bland liksom unga att de vill jobba mindre och prioriterar jobb. Mm. Särskilt kanske de som har högavlönade jobb prioriterar att inte jobba och tjäna mer pengar utan att jobba mindre. Mm. Men också att man gjort experiment på arbetsplatser, till exempel inom vården, för att kunna behålla personal och för att inte bränna ut människor, att man jobbat kortare. Och nu liksom är det som att partipolitiken har så här snappat upp att detta pågår och att också skulle kunna vara en jämlikhetspolitik. Mm. Men det kommer ju också, det man brukar säga är ju så här att vi skulle kunna jobba betydligt kortare om vi jobbade mer fokuserat. Och den här politiska vändningen sammanfaller ju också med att efter pandemin så är det väldigt många som är missnöjda med att deras arbetsmiljö liksom invaderats av så här mail, Slack, distraherande digitala störningar. Cal Newport skrev om detta i New Yorker nyligen. Han skriver ganska ofta om så arbetsmiljö eller hur man är produktiv eller så. Och han skrev att liksom tiden som människor lägger på mail har ökat enormt efter pandemin. Att man lägger så här över en arbetsdag på att svara på mail.
I veckan?
Ja, eller? Många.
Per dag.
Då
är det riktigt jävla illa.
Det skapar en väldigt liksom missnöjdhet på arbetsplatsen. Så det behöver liksom göras någonting kring att få upp koncentrationsförmågan. Och de två sakerna gifter sig väldigt bra ihop. Att så här... jobba mindre men jobba mer fokuserat. Mm. Så min spaning är bara att det kommer vara någonting som vi pratar mycket om i år.
När gerilla inför du 6 timmars arbetsdag på våren?
Jag har en dröm att göra det eftersom jag tror ju att på den här typen av jobb så skulle inte produktiviteten minska nödvändigtvis om man la upp arbetet på rätt sätt, för att det är så pass svårt att liksom koncentrerat utföra ett bra jobb i 8 timmar i sträck. Man kan påstå att jag kan göra det, men de flesta människor gör i praktiken inte det, utan de liksom, sen så klart att det liksom också, det tillför också något att man kanske snackar vid kaffeautomaten som vi brukar säga på men tillför det så mycket att man gör det i 2 timmar istället för i en halvtimme liksom.
Nej, visst. Nej, men det känns ju som att det är lite olika beroende på vilket jobb man har också. Om man jobbar inom vården så då är man väl väldigt effektiv på plats, utför sina sysslor. Men i vårt jobb kan det ju vara lite att man jobbar lite här och där. Man kommer på något och
man kan tillbringa jättemycket. Framförallt är det kanske så, om du tillbringar jättemycket tid i tråkiga men så här tillfälligt dopaminförhöjande kanaler, typ Slack, så är det inte jätteproduktiv. Men du känner dig som att du jobbar jättemycket, för att du har rätt tråkigt. Och du jobbar, alltså du är ju i ett jobbsammanhang liksom. Men det är inte nödvändigtvis så att du över 1 eller 2 år sikt producerar mer.
Nej.
Jag tycker det är så här lite, det är lite speciellt att sitta med sin chef och prata om att det hade varit härligt att jobba lite mindre. Men jag tänkte på just under pandemin, när vi under perioder så var vi tillfälligt permitterade. Vad jobbade vi? 75% eller 80
90
kanske?
90 tror jag att vi gör med det.
Nej. Men jag tror vi fick 90. 80 va? Jag tror vi fick 90 betalt.
Just det, vi fick 90 betalt och jobbade mindre.
Ja. För jag vet, jag slutade någon gång så här 2:45 på dagen eller någonting. Det är klart att det var ju ganska härligt, alltså rent sådär personligen, att få och ha all den här tiden. Och vi fick ju på något sätt ändå, vi gjorde ju en tidning och så vidare. Det gick ju...
Jag tror inte att man kan införa det på så här en liten del av en organisation, utan jag tänker att man måste i så fall ändra hela liksom, systemet för hur man jobbar ihop liksom.
Ja, det är klart.
Ska vara nåbar och så. Men det har också kommit vår skribent, David Larsson Heidenblad, skrev ju också en bok som kom ut i slutet av förra året som heter Ta din tid.
Ja.
Där han sammanställt väldigt mycket av den så kallade produktivitetslitteraturen.
Mycket kallar han krångligt
ord. Ja. Som handlar om hur man personligen... Alltså, kan bli mer produktiv. Eller jag läser nog boken i sig lite som så här kan du ha ett härligare liv och ändå få gjort saker, eller?
Ja, verkligen. Så här, så här kan du ta hand om alla dina barn, hinna träna, ha ett kvalificerat, avancerat jobb. Och ändå få in lite luft i schemat. Lite så här, det är ju... Det låter ju underbart som han har lagt upp, men han har ju uppenbarligen utarbetat ett väldigt strikt system med schemalagd luft på liksom både så här mikroluft och också lite längre perioder, alltså upp till en vecka, som är, där ska det liksom tänkas, eller att man har det som buffert för när någonting fuckar upp sig och liksom som funkar i alla fall för honom, och det, alltså det är väldigt inspirerande.
Men jag tycker att det också handlar om ett, alltså att den boken och alla de böcker den bygger på, för den bygger ju mycket på böcker av olika amerikaner som skriver om
olika amerikanska män i princip.
Men att det handlar också om ett större skifte i synen på människans, liksom på ett sätt människans psyke. Alltså att vi har ändå levt rätt länge i en sån liksom lite luthersk syn att om du jobbar mer, om du är stressad, om du är busy, så får du gjort mer.
Det är status också.
Ja, det är status, men också att det är statiskt. Att det är så här att du lägger till en timme och då får du en timme mer ut på något sätt. Och att jag tycker att det finns en bredare liksom skifte i mentalitet i hur man ser på liksom, ja, det mänskliga psyket, att det är liksom inte så, det är inte så, vi är inte så viljestyrda som vi tror. Det är inte bara vad vi vill som styr hur det blir liksom. Det var också bara nu i veckan en nyhet på Ekot om, där det var en forskare som föreslog att ungdomar borde få börja skolan en timme senare. Jag delade den på min Twitter och fick så otroligt mycket mothugg av typen så här, de får bara lära sig att gå och lägga sig i tid.
Ja, jag såg det.
Men då tänkte jag så här, boomers, tänkte jag om de som skrev det, att det är så här, det är liksom ett gammalt sätt att se på saker, att man bara så här, genom viljekraft kan liksom ändra en så biologisk sak som sömn.
Men det var ju också någon som skrev, för jag såg de här fördumstiga kommentarerna. Ja, internet är liksom fritt för alla. Det var ju någon som skrev också, det spelar ingen roll om jag tror det var en lärare som skrev att om man senare lägger lektioner eller alltså start för dagen och så, så är det ändå, en del kommer alltid komma för sent oavsett när man börjar. För att det är liksom, det är inte liksom klockslaget i sig, utan det är liksom förmågan att också passa en tid.
Ja, men så skulle det kunna vara, men när det ändå är så här sömnforskare så som pekar på att när man är i tonåren så ökas ens sömnbehov och dygnsklockan förskjuts. Sen kan det bero på liksom beteenden på liksom statistisk nivå, eller så kan det bero lite på biologi också, att det är så. Att då tycker jag att det är så, liksom, det är så, men det är ett gammaldags sätt att se på människan på något sätt, att vara så här, ja, men trots att all forskning säger detta så tycker jag att ni borde gå upp tidigare och inte, alltså.
Tricket är väl att hitta en rimlig tid så att både de, för att det finns väl också, eller nu gissar jag lite, det finns,
ja, men jag tror morgonmänniskorna är högprioriterade just nu, alltså att om man börjar skolan 8, många går ju upp kanske alltså ändå 2 timmar innan dess, får du ska åka skolbuss och bla bla bla. Då går det upp 6. Det är inte så många människor som är
på topp.
Så mycket morgonmänniskor, särskilt inte tonåringar.
Nej,
att det är naturligt.
Nej, det låter fruktansvärt att gå upp så tidigt.
Eller liksom, eller 6:30 eller vad det nu.
Men kommer det att vara, kommer vi att få såna i julklapp då, såna här pomodoro, fina pomodoroklockor?
Ja. Inte av mig. Bara ett julklapp.
Årets retro. Man säger att man inte kan dra tiden tillbaka, men, eller backa, men det kan man. För det är precis vad som händer nu. Det som vi har ägnat så otroligt mycket tid åt i 15 år cirka, håller liksom på. Och en del håller på att spela ut sin roll och en del är liksom så himla förändrat. Och det är diverse sociala medier som inte alls är så sociala längre. Alltså, ett litet exempel. Instagram. 2 otroligt påfrestande saker på Instagram. En kändis lägger upp en bild, till exempel på sitt barn som fyller år och packat upp alla presenter. Och sen så går man ner i kommentarsfältet. Själv skulle jag aldrig få för mig att ge mina barn leksaker i plast. Det finns faktiskt andra alternativ.
Oj.
Alltså, så här är en stor del av mitt Instagramflöde.
Otrevligt.
Ja, för att det var ju det trevliga och vänliga alternativet längre. Det. Men det är liksom så himla, det är så otroligt alltså väldigt ofta tråkig ton och förnumstigt på ett icke-konstruktivt sätt. Det är också massor med sponsrade inlägg som bara helt nedlusar och rekommenderade konton som är baserat på kanske någonting som man någon gång har googlat på eller pratat om, och de har telefonen och lyssnat på en som också gör det helt omöjligt att följa de som man faktiskt följer. Så jag skulle önska att jag kunde säga att jag inte kommer att vara så mycket på Instagram längre.
Mm.
Det önskar jag.
Ska du börja med TikTok istället?
Eller det här året. Nej, för jag tror inte att det blir bättre. Jag tror inte att jag kommer att bli en bättre person av det. Facebook är liksom lite grann likadant. Men framför allt där som jag tänker på är att det håller på att implodera under den här krocken mellan unga och gamla användare. Och unga menar jag då kanske 30-40-åringar. för att många använder det fortfarande som någon slags dagbok nästan. Medan alltså numera handlar det mer om att det är en slags så här kontaktyta. Och man använder Messenger, men man använder också Facebook för att kanske efterlysa grejer eller så här jobbrelaterade frågor och så. Och jag blir så otroligt generad när de här olika minnena kommer upp, kanske så här för 10-12 år sedan, vad jag har skrivit för post, vad jag har postat för någonting då. Det kan vara så här, vad jag åt till middag eller någon sån här lite lös tanke. Alltså det är så genant.
Men är det så genant? Var det inte helt, alltså jag menar, jag tycker också att det låter lite mysigt att man kunde lägga upp vad man...
Jo, men nu är det genant. Man ser alla de här banala, banala sakerna som jag tyckte att jag skulle skriva till alla. Alltså, Facebook, jag ser det som, det är så mycket goddag yxskaft och det är ett system där som har gått sönder som inte går att laga. Så här, bort.
Det är väl mer som någon slags infrastruktur nu, att det är svårt att göra sig av med också för så här event och liksom sådana grejer.
Ja.
Och olika grupper och... Och så.
Jo, men det är det jag menar, att det är ju liksom, det är på något sätt grunden nu, men så finns det ändå ett stort gäng som är kvar, som fortfarande har kvar det här gamla beteendet, och när de världarna krockar så blir det liksom så himla svårt att navigera. Och X, för detta Twitter, jag vet inte ens om man ska börja med det, det är ju bara liksom egentligen vidrigt att vara där, men ibland tyvärr också ganska roligt jämfört med till exempel Blue Sky som jag har så här doppat tårna lite i. Och Threads har jag inte riktigt någon uppfattning om, men det har ju inte riktigt, de har ju inte riktigt kommit igång.
Nej.
Så där finns ju inte, det är ju ändå på X, det är någon slags aktivitet. Men det är för mycket idioti där för att man egentligen ska stå ut. Så jag önskar för mig själv, för mig själv önskar att jag ska lägga mycket mindre tid på det där nu i år. Men då har jag också, för att jag vill liksom skicka en reprimand till mig själv att jag faktiskt lägger så mycket tid som jag gör på det. Och jag förstår faktiskt inte riktigt heller vad ska jag göra med den tiden. Kommer den bara slukas upp av... Kommer den slurpas upp av någonting annat, eller kommer jag kunna få ut en specifik så amount av tid som jag kan lägga på någonting annat? För jag vet inte riktigt vad jag gjorde med den tiden förut.
Jag har ett förslag.
Okay.
Det här är bara min inre känsla. Förra året var det två personer som ringde mig för att önska mig glad första advent. Och då alltså två kompisar som inte, de bor inte här så vi ses inte så ofta. Och då tänkte jag på att det är ju väldigt, väldigt mysigt att typ ringa en kompis för ett sånt långt hur mår du samtal, särskilt en sån man inte träffar så ofta. Kan inte det vara något? För man brukar säga så här, läs en bok, bla bla bla, men det låter ju ganska duktigt, men motsvarigheten till att vara i sociala medier är väl egentligen att hålla kontakt med,
på riktigt.
Ja, hålla kontakt med kompisar som inte bor precis där man själv bor, som man inte träffar hela tiden, som man inte har koll på.
Det är helt sant. Alltså förut så hade jag ju liksom jättelånga telefonsamtal med olika kompisar som bor då på andra ställen. Eller det behövde inte vara att de bodde på andra ställen, utan det var bara att man inte var tillsammans precis då och ändå ville prata. Hade en sån här lång förlängningssladd så jag kunde gå runt i hela lägenheten. Det var för mobilernas tid. Men ja, Ja, men absolut. Det är också en sån här... Man kan inte multitaska jättemycket heller om man ska ha ett sånt telefonsamtal. För man måste ändå, då måste man vara närvarande i det.
Ja, precis. Men man kan ändå vara ungefär lika distraherad som när man sitter och scrollar Facebook. Alltså man kan ju då och då zooma ut under två timmar.
Åh nej, nu kommer den här gamla visan igen.
Ja, precis. Vadå, ja.
Men jag har ju blivit på något sätt lite så här telefon, känd som telefonhatare.
Mm.
Det var en kompis faktiskt som skickat sms till mig för lite sen och frågade om hen fick lov att ringa.
Så, fick så, hen det då?
Då fick hen det.
Mm. Det tycker jag är ganska smart att göra. Då kan man liksom stämma av. Det är ju det konstiga med telefon att man tränger sig före allt annat personen håller på med just då.
Ja,
så det är det som att ställa sig och skrika bredvid någon lite.
Ja.
Jag tycker det. 2024 blir det då när vi ringer mer.
Telefonens år.
Telefonens och äggklockans år.
Men smsa först.
Ja.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Årets författare
är
möjligen AI-botten. DN hade en artikel häromdagen om huruvida AI kommer ta över litteraturen.
Mm.
Och då intervjuades bland annat förläggaren Håkan Bravinger som sa att han såg inte det som ett jättestort hot för att folk vill ha liksom författare med stort F.
Mm.
Och den här liksom myten om det ensamma geniet, att den har blivit så stark i vår tid liksom.
Mm.
Och att man att författare ofta får frågan så här, hur mycket som är självupplevt och så, att det är liksom en upptagenhet vid det här autentiska liksom. Och en AI-bot har ju ingen liksom spännande backstory liksom.
Men den i och sig så kan de ju använda den, alltså de kan väl skriva in så här, jag var med om
just det, men man kan ju inte än så länge inte släppa in en bot i Babels soffa. Nej. Eller så.
Nej, precis. Men Alex Schulman skulle kunna säga, hej, jag har så himla mycket att göra botten. Skulle du kunna skriva min nästa roman?
Precis.
Här har du alla mina poddar där jag berättar om mina trauman. Ja. Gör någonting av det.
Och undvik gärna tänderna, för det, har, precis, tänderna. Det är lite uttjatat nu. det jag tänkte när jag läste den var ju att det är ju liksom en del av litteraturen som där man är upptagen fortfarande av liksom författaren. Mm. Och det finns ju liksom den här undervegetationen också med ljudböcker och så, där man har lämnat det här för länge sedan. Liksom. Mm. Där man dels, det är ju vanligt att man jobbar flera författare, det kan ju vara både två och tre som skriver. Och jag tänker på paret Grimwalker som ju redan nu är ett slags AI, mänsklig AI som bara spottar ur sig text nästan per automatik.
Mm.
De sitter ju inte och liksom verkar fram text, utan det är bara
det är förtöntar.
Ja. Men än så länge är ju de snabbare än AI. Alltså de säger att de skriver 20 sidor om dagen.
Mm.
Det känns ju ändå som att det är rätt långt kvar till att kanske AI kan producera den mängden.
Jag tänker fortfarande att de skulle kunna använda ett verktyg. Liksom.
Mm.
Alltså att en kombination av Grimwalker och AI.
Exakt. Mm. Precis. Jag tänker också det att de har ju dels det här väldigt liksom oromantiska synen på författande. Så de skulle ju säkert inte ha några liksom bryderier kring att blanda in AI liksom i det. Och de, till exempel Leffe Grimåker, de heter ju Leffe och Caroline, han har ju knoppat av, han har en karaktär som heter Alex Storm som han liksom började skriva för kanske 4-5 år sedan, som nu är ett sånt liksom franchise-imperium där han har anlitat massa, tillsammans med sitt förlag då, anlitat massa liksom fristående författare som skriver serier utifrån olika karaktärer i de här böckernas liv. Liksom. Och så sen ska väl allt liksom hålla ihop i ett stort, ett enda universum.
Mm.
Och han är ju något slags här showrunner som har koll på liksom alla trådar och intriger och så.
Mm.
Så att han är ju, det är ju redan väldigt liksom,
ja, vad ska man säga? För,
ja, det är ju upplagt för att liksom, då kanske en AI skulle kunna skriva ytterligare en del i den serien liksom.
Mm.
Och det tror jag inte liksom, hans läsare hade nog inte brytt sig om det, tror inte. Nej. Jag.
Nej, framförallt skulle väl AI också kunna hjälpa till att göra det mer spännande genom att analysera läsarmönster och så. Alltså,
precis. För till exempel när jag intervjuade honom för några år sedan så frågade jag, för det är ju så här, i ljudboksbranschen står ju, eller i alla fall då står ju liksom, hans författarnamn var inte ens med på omslaget i böckerna, utan det var uppläsaren som var med både bild och han var så här, men det är ju inte konstigare än att så här, manusfattaren till Breaking Bad inte lyfts fram.
Nej.
Det är verkligen ingen sån konstnärsromantik kring det. Det är helt utraderat.
Precis.
Men det är ju också inte någonting som har funnits alltid, tänker jag. Alltså att så himla konstigt skulle det inte vara ifall författaren fick lite mindre värde i förhållande till...
Nej.
Men det är verkligen två olika spår där, för att dels har vi det och sen så är det den här, en annan falang som är att inte bara författaren är då viktig utan också översättaren ska vara med på omslaget. Det är så.
Ja, precis. Det förstärks också bara av det här yttre hotet, ja visst. Översättarnas fackförening. Men de borde ha en.
Jag tänkte på, det var ju år som Kvartal liksom inom citat avslöjade att Camilla Läckberg hade eventuellt använt sig av en spökskrivare. Mm. Pascal Engman som författare i egen rätt också och har fungerat som hennes redaktör.
Mm.
men det jag tänkte på, hennes försvar där var ju så här, nej men han har fått pilla med mina meningar. Men det hade varit en helt annan sak om han hade varit inne liksom i storiesen och så. Och det är ju liksom en uppdelning som man bara gör i liksom genrelitteraturen.
Mm.
Alltså mellan liksom plott och språk. Att språket bara är en funktion för att liksom driva handlingen framåt. Det är ju inte som att Jon Fosse hade sagt liksom så här, men min förläggare får gärna vara inne och pilla i mitt språk. Jag rör banne mig inte mina cliffhangers och dramaturgiska bågar. Då jävlar, då går topplocket.
Men hon har ju också sagt att hon så här aktivt försökte skriva som Pascal Engman.
Just
för att hon ville ha böcker i en annan stil. Och då tyckte hon att hans stil passar bra för det här som jag ska skriva nu.
Mm.
Då hade hon försökt efterlikna. Mm. Hon själv, hade, när hon skrev, hade försökt efterlikna hans. Och det är ju också, det skulle inte vem som helst i någon annan genre heller säga. Sådär. För att det kanske inte är så...
Nej, Jon Foss, jag försökte skriva som Lars Norén. Nej, men, och det känns ju, det måste ju en AI snart kunna.
Ja.
Att hon skriver klart boken, så nu vill jag ha språket som Pascal Engman ungefär.
Men då undrar man också, kan så här, hon skriver färdigt och sen också i förlängning kan, och nu vill jag ha den här boken som Pascal Engman har skrivit den, eller som Bret Easton Ellis har skrivit den, eller som Jon Fosse. Så här, så kan man välja vilken Läckberg-upplevelse man vill ha.
Ja, precis.
Ändå.
Det jobbiga är liksom kombinationen av den här tekniken och vår nostalgiska tidsanda. För det kommer liksom upp så många så här, ja, Beatles har släppt en skiva, typ Elvis har släppt en skiva. Liksom... Astrid Lindgren har skrivit en ny Pippi-bok.
Oh no. Och alla såna här nya Avatar-shower som kommer att komma. Och sen är också hela YouTube nedlusat med olika personer som sjunger, som gör covers och så, som till exempel Hitler tolkar Elton John.
Det finns ju redan såna appar där man kan vara så här, mata in text och säga så här, jag vill ha den som Hemingway typ. Men undra, det är ju en intressant fråga om AI någonsin kommer kunna producera liksom undertext, detta lite liksom magiska som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är, men liksom om man då ber liksom att jag vill ha den här. Man skriver väldigt så on the nose, en väldigt så övertydlig text, och säger man så här, och så vill jag ha en som Hemingway. Kan AI då fatta?
Applicera isbergstekniken på detta.
Precis.
Årets
attraktion.
Jag vill fortsätta lite på boktemat. För med tanke på det som Filip sa, eller som vi pratade om AI och utvecklingen. Alltså jag tycker det är ohyggligt spännande, för att det är så här, man fattar ju så här, vad som helst kan hända. Det är ju faktiskt underbart att få vara med dem faktiskt. Men med det sagt så är det också någonting som är, alltså så här, de som har en så här äkta kärlek till litteraturen och kanske också pappersboken har också något slags ansvar här att vara lite ambassadörer för den. Så att det,
no! Alltså... Oh no! Nej. Okej, säg vad du ska säga.
Nu är det jag. Nu är det jag som pratar.
Ja. Nej! Ja, säg.
Ja, eftersom jag då inte har ännu gått ur alla sociala medier utan hänger så himla mycket, så såg jag på Instagram igår poddaren och så här influencern Cassandra Klatskov som la upp en bild på sin julgran och sa nu ska ställa ut julen. Och så skrev hon också så här: jag har även tagit beslutet att böcker ska bort. Blir så stressad av hur ostrukturerat det är med böcker. De bara står där och är kaos. Jag vände ryggarna för några månader sedan på grund av ännu mer kaos med 1000 olika färger och typsnitt.
Hon vände ryggarna.
Ja, på
alltså
böckerna.
Alltså så att man såg bara vitt.
Exakt,
när man
vände
på
in ryggen. Ja. Men nej, böcker måste faktiskt bort helt. Hej då. Så ute med böcker beställer jag nu.
Det är väldigt opräktigt i alla fall.
Det är väldigt opräktigt. Och sen så tänker jag så här, oj, alltså man börjar tänka så. Oj, hur har... Det måste ju vara jättemycket böcker överallt. Men då är det liksom ett hyllplan, en hylla med böcker. För en senare bild så är det så här, så när jag är färdig, gud vad skönt det känns. Och då är det 3 böcker kvar kanske.
Vilka 3?
Nej, det kan man inte riktigt se. Men det såg inte ut som romaner. Men detta är ju... Det är ju någon slags... en ingrediens i det här hotet mot pappboken som jag också, alltså lika mycket som jag tycker att det är spännande med vad kan man åstadkomma på så här konstgjord väg, lika mycket romantiserar jag pappersboken.
Har du läst Joel Halldorfs bok Bokens folk som
Nej.
Kom förra året?
Nej.
Den är väldigt intressant för att den just handlar om hur liksom olika vi tänker beroende på hur vi läser, alltså vilken teknik. Alltså att när den tryckta boken kommer så förändras människans tänkande. Och när sociala medier tar över så sker liksom en ny revolution, menar han. Mm. Så han skulle kanske hålla med dig om att...
Men du... Nu, jag vill, kan inte du utveckla din så här, nej!
Ja, men ett, det låter väldigt mycket som så här, Johan Persson från skärm till pärm.
Vad i helvete?
Och jag är lite orolig för den här liksom, duktighetshysterin som kommer att komma kring den tryckta boken. Av helt naturliga skäl, för att vi läser ju bättre. Vi läser tryckt text bättre än på skärm. Mm. Det kan man nog fortfarande säga att det är så. Det behöver inte vara hugget i sten, för det beror ju också på hur skärmen ser ut. Och sådär. Mm. Men jag gillar inte riktigt det här...
Säg det nu bara.
Jag är lite svårt för liksom när kulturvärlden blir protektionistisk på det sättet. Att man blir så här... liksom vårt sätt, eller liksom det här som vi, vår vara som vi säljer är bättre än allt som skulle kunna komma. Alltså att det finns någonting liksom anti-intellektuellt i att slå vakt så himla mycket om sina egna intressen, som det ändå är. Alltså jag menar, det skulle ju, det finns ju i det ni nämner nu med att...
Liksom, hon kallar mig för dum i huvudet nu.
Nej, det gör det inte. En parallell skulle kunna vara liksom det som jag beskrev i förra avsnittet lite grann, med den här liksom vågen av bokförbud eller utrensningar i bibliotek i USA. Det jag inte nämnde då är att den har ju väckt en väldigt sån motreaktion från progressivt håll, med att man liksom, om man går in i till exempel Strand, den här kända bokhandeln på Manhattan, så det är liksom fullt av så här böcker som heter typ så här A Banned Book, eller typ 100 förbjudna böcker du måste läsa, typ så här. Och att det finns någonting i så här den fetischiseringen kring liksom vi är goda, vi står för boken, vi står för det tryckta ordet, vi står för liksom tryckfriheten, som liksom kan bli lite kampanjartat och just anti-intellektuellt. För att dels kan man ju missa sina egna... Gjorde du en sån bla bla bla?
Nej, jag gjorde så där att jag har någonting på tungan.
Jag tror också att det var en bla bla bla.
Nej, jag vill göra ett instick snart, men inte exakt nu, utan snart.
Inte räcka upp handen utan.
Jag gjorde ingen bla bla bla. Det var väl själva fan också.
Jag glömde jag ska säga. Men dels kanske man missar liksom så här. Man ser inte bjälken i sitt eget öga.
Mm.
Alltså till exempel då, är allting, är vänstern så himla bra på yttrandefrihet själva? Eller är den tryckta boken så som vi känner den perfekta formen för att förmedla kunskap? Till exempel är den ju ganska dyr. Eller liksom, och dels så tycker jag att det också bara finns någonting, att man liksom sluter sitt intellekt, att man bestämmer sig för någonting, och det är ju motsatsen till att på något sätt vara motsatsen till tankens frihet på något sätt. Det här låter flummigt. Fattar ni hur jag menar?
Framförallt så lät det väldigt hårt. Alltså jag måste bara säga, jag är ju så här förespråkare för underhållningslitteratur, för ljudböcker. Mm. Så, alltså det är så, jag rutar inte in mig i ett liv med pappersböcker. Men jag älskar pappersboken.
Ja,
jag tar mig rätten att älska pappersboken. Mm. Jag gör faktiskt det. Sen kan jag inte säga att det är det som utvecklar mig mest som människa eller gör mig smartare eller bättre eller någonting. Det är bara det gör mig liksom bara något, jag blir bara lite ledsen liksom när pappersboken gång på gång dödförklaras.
Men
så tror jag.
Jag tycker att det är intressant för att den just håller på att bli någon sorts, alltså pappersboken som fysiskt objekt håller på att bli någon sorts heligt objekt. Alltså att den är på väg att bli någonting, just för att den är hotad, att den är på väg att bli någonting så här, en symbol som man ska ha i sin hylla för att visa att man har god smak, ännu mer än vad det var tidigare. Liksom.
Jag har pratat mycket om Norge nu på sistone och liksom varför de har producerat så många, ett litet land som producerar väldigt många bra författare. Liksom. Och där brukar jag väl lyftas fram deras så här fasta bokpriser och så, liksom romantiseras ju ganska mycket. Och, för där kostar ju en bok typ, alltså det är ju går man in i en bokhandel så kostar ju en nyutgiven bok typ 500 spänn. liksom. Men jag vet liksom inte riktigt om den kopplingen håller. Liksom att man har en aktiv statlig liksom,
nej, alltså,
litteraturpolitik. Eller, och, ja.
Nej, precis.
Men nu när jag säger det så låter ju lite kontraintuitivt. Det är lite som att man skulle säga så här, i Sverige kostar det minst 2000 spänn att gå på operan. Eller liksom att dyrare skulle göra det bättre liksom.
Alltså man kan ju också, ja, då har man reglerat priset på det sättet och kopplat det till en viss teknik. Mm. Det skulle ju också kunna leda till ökad, om man bara följer så standard ekonomiska teorier, skulle det kunna leda till en svart marknad. Men kanske också till piratkopiering, eller då troligare att man lämnar för en annan medieform.
Ja, precis.
Men så att om man just vill bevara själva innehållet i boken, kanske man snarare skulle fokusera på att lära människor att läsa bra, så att de fortsätter att liksom, betala. Så. Men visst, men jag menar, Amazon är ju ett av de stora hoten mot bokmarknaden, eller mot författares liksom, eller att det är skälig ersättning, och de är inte per se mot den tryckta boken, eller liksom.
Nej. nej, visst.
Ja, nej, det kanske lät hårt, men fattar ni vad jag menar?
Jag fattar vad du menar, men jag håller med om det också, att jag gillar verkligen också pappersboken och har.
Jag gillar också liksom pappersboken. Och jag har otroligt mycket böcker själv hemma. Liksom. Men jag ogillar kanske att göra det till en statussymbol.
Jag tyckte inte att jag gjorde det.
Nej, du gjorde inte det.
Nej.
Men
men jag vet, nu sitter jag och tänker på, jag skulle tagit mitt andra ämne istället som jag också tänkte på.
Varför det?
För det var kärlek.
Men det är väl bra,
jag tänkte att jag skulle prata om kärlek.
Men det är väl bra, för man tycker olika. Men ja. En av då Joel Halldorfs poänger i hans bok är att saker och ting blir ofta inte bättre eller sämre, men de blir liksom annorlunda.
Mm.
Att vi kanske inte kommer läsa på ett sämre sätt, men vi kommer läsa på ett annorlunda sätt i ett annat samhälle.
Var det ingen som var nyfiken på min kärleksspaning?
Jo, okej.
Okay.
En liten parentes. I höst är sista säsongen av Tunna blå linjen.
Just det. Det vet man att det är sista.
Ja, det har de sagt. Då måste Sara och Magnus vara ihop.
Jag tror Magnus kommer dö.
Nej.
Vad tror du?
Du är verkligen jävla olycklig.
Ja, nej,
men jag har glömt hur slutade senaste.
Lea,
dog.
Just det, men var hon Sara ihop med någon annan polis då? Eller hade de gjort slut? Eller hur?
Jag trodde Sara och Magnus blev ihop i sista.
Men det senaste. Finns ju massor av avsnitt där de kan klydda till det på.
Jag vill bara
att de blev ihop igen i andra.
Någonting hände i alla fall mellan dem. Eller?
Ja.
Ja, nej, men jag vill inte dra någon långbänk av detta. Jag vill liksom bara.
Jag vet inte om jag orkar se Tunna blå linjen utan Lea.
Just det. Men hon hade väl en Hollywood-karriär att gasa i. Ja.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Jag kan avsluta med årets tjejhändelse. Som är att Bruce Springsteen kommer till Sverige. Eller hur, Maria?
Same procedure as every year.
Det här är bara en uppföljning på förra veckans podd. Han var ju i Sverige i somras, i Göteborg.
Just det.
Och i Köpenhamn.
Och i Köpenhamn, men han var inte i Stockholm. Nu kom han till Stockholm. Nej, jag vill bara argumentera för att det är en tjejhändelse eftersom han blev utmålad som det grabbigaste av den grabbiga i förra veckans podd. Mm. Så här är då mina bästa argument för att
Ida slår tillbaka.
Här är mina bästa argument för att Springsteen till Sverige skapar ett tjejernas år. Mm. Tjejernas år. Varför är han en tjejartist? Okay.
Det är bara ett, det är bara tjejer på hans konserter.
Det är inte sant.
Det är inga gubbar alls.
Fast det är ganska 50-50, va?
Det kan, kanske.
Okej, här kommer vi få klippa in lite låtar för jag inte orkat klippa ut dem. Mm. Ett, han har gjort en låt om att vara Ester Nilsson. Alltså han har gjort en låt om en kille som är helt säker på att en tjej som är upptagen egentligen är kär i honom.
Men lite obehagligare om det är en man, väl?
Alltså, jag tror den är väldigt mysig.
Jag vill bara inflika att Mauro Scoccos, hälften av alla Mauro Scocco-låtar är också, har också det tema.
Också en bra tjejartist. Mm.
Verkligen.
Två, han har gjort en låt på det mycket kvinnliga temat Kär i en knarkare. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that will fetch. Han har också gjort en låt som är Racing in the Street. Den slutar ju med att han kör iväg med, från sina killkompisar med sin tjej. Tonight my baby and me, we're gonna ride to the sea. Så han är ändå hoes before bros.
Ja, det kändes ju extremt tjejigt att köra iväg mot solnedgången med en tjej.
Hoes before bros. sen har han också gjort en låt om att vara, om att ha en bestie som krossar ens hjärta. Backstreet. Det finns de som hävdar att Terry är en tjej och det skulle hon kunna vara, men framförallt är hon en bestis. Håller du med om att det är ett tjejtema? Att en bestis, man är tonåring, man delar allt, man, liksom, man är ung och farligt fri och...
Absolut, men...
Jag tycker inte man ska dela upp i tjejer och killar.
Nej, men tycker du så, men förra veckan... sen är han också väldigt kvinnotillvänd på det sättet att han har skrivit Emmylou Harris vackraste låt. So if you're up enough for love, honey, I'm tougher than the rest. Och han har också just, det var också han som började skriva Patti Smiths största hit.
Det är också Max Martin är väl den största tjejartisten och han har skrivit i Britney Spears.
Vilken tjej, vän. Och sen mitt absolut starkaste argument är att Bruce
Finns
Springsteen val av tjej. Patti Skalfa. Mm. Det måste vara rockhistoriens mest tjej-approved val av tjej.
Mm, hur då?
Rockhistoriens mest tjej-approved tjejsmak.
Men för att, jag vet inte hur hon är.
Därför att det var hans bandkompis. Mm. Och han hade egentligen gift sig med en så, vad var hon, kanske 10 år yngre, jättesnygg skådis. Mm. Men sen så, så gjorde han den här skilsmässoskivan Tunnel of Love. Mm. Som handlar bara om, apropå tjejterapi, som han också har gått mycket i. Det här med att inte att liksom tro att man bara kan välja någonting. Mm. Då hade han liksom valt ett helt paket. En snygg skådis tjej. Han var gift. Det såg bra ut utåt. Men han var olycklig. Mm. Och så gjorde han liksom 1000 låtar om depression och att inte riktigt liksom... Man lever i enlighet med sina värderingar som Björn Hedensjö tycker. Och ändå blir det inte bra.
Sen och så man ute på turné och så blev han lite så här.
Och så var han ute på turné och så blev han ihop med Patti, sin jämnåriga bandkompis som höll på med, och som är en jättecool kvinna.
Just det. Och vad hände med henne sen?
Den andra tjejen?
Nej, hon Patti.
Ja, de är fortfarande gifta
men,
och 3 barn.
Men hon försvann från scenen, eller?
Nej. Hon har varit med på turné en massa gånger. Hon är med på skivorna. Hon är också, framförallt, hon är med på den här skilsmässoskivan. Mm. Ja. Vad tycker ni om min lista.
Jättebra. Inte helt övertygad. Men...
den är ganska bra. Den är ganska bra. Men jag tror inte att det här är sista gången vi pratar om Springsteen i podden.
Nej, han kommer hit som sagt. Det här var Grabbot Skåne. Producent för den här podden är Gustav Wirtén. Jonas Kanje, ansvarig utgivare. Klippet vi spelade upp kommer från SVT-programmet Släng dig i brunnen. Låtarna som ni hörde var Sad Eyes med Bruce Springsteen, Point Blank med Bruce Springsteen, Racing in the Street med Bruce Springsteen, Backstreet med Bruce Springsteen och Tougher Than the Rest med Emmylou Harris, Because the Night med Patti Smith.